There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tja Jonas.
Tjena.
Nu kör vi igen.
Yes.
Nu ska vi snacka resor.
Ja.
Vi ska prata idag om de amerikanska flygbolagen.
Precis.
United, American Airlines, Delta, Alaska och JetBlue.
Precis.
Men kanske framförallt de tre första.
Ja.
De som är, vad kallar vi kalla dem, reguljära.
Ja, the three major US airlines, så ja, att säga.
Exakt. Och de här andra två har lite poppat upp.
Precis, de är mera inrikes, de bedriver mest inrikestrafik, och de tre stora, de är ju även de tre stora internationella flygbolagen.
Ja, exakt. Vi tänkte snacka om dem, vi satt och pratade lite ur vilket perspektiv för oss europeer.
Ja.
Och dels har man ju det här att vi europeer sticker ju dit ibland och reser.
Precis.
Så dels använder vi några av de här carriers när vi åker över.
Ja.
Och sen är det vissa av oss som är där och jobbar och håller på.
Precis. Så det är också lite grann med hur upplevelsen skiljer sig åt och även hur bonusprogrammen skiljer sig.
Ja, och status och allt sånt där.
Ja, så man kan ju verkligen grotta ner sig ordentligt i det här, men vi ska försöka hålla oss lite mera ur ett europeiskt perspektiv.
Ja, vi sa det. Man kan lätt nörda ner sig.
Ja, exakt.
Men sen är det också så att det är ganska viktigt, för att USA tenderar ju att sätta trender.
Precis.
Så förändringar vi ser i de här flygbolagen kommer förmodligen komma hit.
Ja, exakt.
Så det är ganska intressant som en liten spaning, kan man säga.
Exakt.
Okej, bra, det ska vi prata om. Innan dess så bestämde vi att vi skulle nämna lite mer om vår gruppchatt.
Precis.
Nu är den ute.
Ja.
Så att om man går in i vår app och klickar på en tillbaka-pil uppe i vänstra hörnet, då får man möjligheter att skapa grupper där.
Precis.
Och då, det är ju till för alla som, dels så håller vi på rätt mycket nu med gruppresor, med event och konferenser och sånt där.
Ja.
Där är det väldigt relevant. Och vi har ju massor av affärsresenärer som använder den här gruppchatten.
Ja.
För att bjuda in assistenter till exempel.
Exakt.
Som är med och bokar resor. Men sen är det också så här, man tänker att man ska iväg på en kompisresa.
Ja.
Eller en större familjeresa.
Exakt.
Då kan man bjuda in flera som ska vara med och chatta med en av våra agenter för att få hjälp att boka.
Precis.
Och det är ju betalda resor också.
Ja, och sen kan ju alla betala med stegkort och sådär, så det är ju väldigt smidigt.
Ja, det är ju smidigt, och alla får liksom inblick i vad man planerar och sådär. Ja, det är, gud alltså, jag är väldigt glad över det här.
Ja, det funkar väldigt jättebra. Bra.
Ja, det är kul. Så in där och testa vår nya gruppchatt.
Yes.
Härligt, vi återgår till USA.
Ja.
En liten struktur här som vi tänkte, det ena, och titta lite grann på bonusprogrammen.
Ja.
Som du nu menar har blivit sämre.
Precis. Det är ju lite ett invers förhållande mellan upplevelse och bonusprogram.
Ja, för att upplevelsen har blivit bättre.
Ja, men programmen har blivit sämre.
Så vi hade egentligen tre kategorier här. Bonusprogrammen, upplevelsen liksom ombord och sådär. Och sen hela allt det här kring status.
Ja, liksom hur det skiljer sig och sådär mot i Europa.
Ja, och sen som vi sa då så kanske vi känner att det här, de förändringar som har skett i USA är kanske på väg hit.
Ja, exakt. Ja. De är ju lite trendsättare, de amerikanska flygbolagen.
De är ju, amerikaner är ju trendsättare överhuvudtaget.
Ja, exakt.
På gott och ont.
Precis.
Det är bra. Okej, ska vi, innan vi börjar titta på bonusprogram så tänkte jag bara att vi pratar generellt om de olika flygbolagen. Vad tycker du om
det? Ja, men det tycker jag.
Vilken ände vill du börja i? De här Alaska JetBlue eller de reguljära?
Vi kan ju börja med de tre stora. Och då har vi väl American Airlines som är störst. Eller
den
först.
Den är störst och först.
Ja.
Ja, berätta. Vad ska vi säga om dem?
Så generellt, USA har väl liksom den största inrikes flygmarknaden i världen.
Ja.
Och det märker man ju på de här flygbolagen. Så att både American, United och Delta är ju tre väldigt stora flygbolag.
Ja.
Och de har blivit stora delvis av att de var stora från början, men även tack vare mergers. Så att American Airlines, som jag tror just nu är det största flygbolaget i världen sett i flygplansflotta. De har ju blivit störst just för att de gick ihop med US Airways. Jag tror att det var runt 2014-2015.
Ja.
Och de har ju hubbar i Dallas som är den största hubben. JFK, Philadelphia, Chicago, Los Angeles. och några ställen till.
Ja.
Så att de flyger kors och tvärs över USA men även internationellt.
Ja.
Och American Airlines, de är ju störst då på resor till Europa, inte lika stora till Asien till exempel. Och de är medlemmar i One World.
Ja, exakt. För jag var på väg till Miami en gång med American Airlines.
Ja.
Via London.
Precis.
Och i och med att det är One World så är det en ganska tacksam hubb, ska man säga. För man flyger BA dit och sen vidare med American.
Precis.
Men jag visste inte att American var störst också mot Europa, men det är de, säger du.
Precis. Deras fokus ligger mer på resor till Europa och de är inte lika stora österut.
Nej, okej. Okay. Just det. Så vilka flyger, de flyger till Madrid och alla möjliga ställen, eller?
Ja, exakt.
Ja. Okej, okay, men det är American. Och vad, generellt, vad kan man säga om American? Vad är det för typ av bolag, liksom?
Nej, men de är ju ett full-service flygbolag, så att säga.
Mm.
Och jag skulle säga generellt sett i USA så är ju skillnaden mellan ett lågprisbolag och ett full-service-bolag, den är ganska utsuddad.
Mm.
Om vi tänker oss ett typiskt inrikesflyg i USA, så inom Europa tidigare i alla fall var att flög du ett fullsakbolag som Lufthansa eller Air France, då får du alltid liksom en bit mat eller ja, en macka och gratis dryck.
Mm.
Du får ta med dig väskor och sådär. Nu på senare tid så har det försvunnit, så att nu är skillnaden mellan ett fullsakbolag och ett lågprisbolag nästan utsuddad.
Och så har det varit längre i USA?
I USA har det varit så under en ganska lång tid. Men där är det som så att skillnaden är ju, det är ju nästan ingen skillnad i ombordupplevelse. Så att flyger du Southwest så får du till exempel gratis väskor. Och du får en gratis läsk och du får liksom jordnötter.
Ja.
Där har ju liksom upplevelsen varit densamma inom alla flygbolagen.
Mm.
Så att inrikes är det ingen jättestor skillnad mellan de olika flygbolagen.
Nej, de funkar ungefär likadant.
Ja, exakt. Så att hela liksom flygupplevelsen inom USA, den är väldigt kommodiserad.
Ja.
En flygbiljett är ju liksom bara en stol, så att säga.
Det är lite som en bussresa.
Ja, ja. Det kan man faktiskt kalla det för.
Ja, eller hur? De försöker liksom inte konstla till det.
Nej.
De har väl lärt sig att det kostar mer än det smakar att hålla på med de här servicegrejerna.
Ja, exakt.
Det är sånt där som typiskt europeiska flygbolag. Det tar dem lite tid att fatta.
Ja, och det finns en ganska viktig historisk anledning bakom det här. Och
okay.
Det här var innan när flygmarknaden i USA var reglerad.
Mm.
Då var det inte fri prissättning, då var det ju staten som då satte priserna.
Just det.
Så att en resa mellan New York och Los Angeles fick kosta x antal dollar. Och det de här flygbolagen gjorde då var att de konkurrerade på service.
Ja, just det.
Så att det är många liksom, många nostalgiker pratar om. Det var liksom förr i tiden när du kunde åka New York Los Angeles på en Boeing 747.
Och, var det ju superservice.
Ja, så då hade du liksom lounger ombord på flygplanet uppe på övervåningen. Och sen så hade du liksom breda stolar ekonomi och det var mat och liksom sånt där. Du fick en steak dinner när du flög ekonomiklass. Så det var så de konkurrerade. Sen i samband med avregleringen så då var det inte på samma sätt. Då var det liksom mera pris och då kunde de liksom skära ner på servicen men det blev lägre priser.
Ja, just det.
Och bonusprogrammen spelar även en ganska stor roll då.
Ja.
I samband med både för och efter.
Det var också någonting man konkurrerade med.
Ja, exakt. Både före men även ganska mycket efter.
Den liksom, de hängde kvar ganska mycket.
Ja.
Okej, men det ska vi snart prata mer om bonusprogrammen där på andra sidan ån. Eller the pond.
Precis.
Men innan dess då, kan du inte bara nämna lite om Alaska och JetBlue?
Precis, Alaska och JetBlue kan jag börja med. De var ju från en början ett lågprisbolag.
Mm.
Och den amerikanska definitionen av lågprisbolag är ganska diffus. För att där är ju upplevelsen bättre än om du flyger på ett av de här tre stora flygbolagen.
Det är rätt lustigt.
Ja.
Du får en bättre, lågprisbolagens low-cost carriers har en bättre flygupplevelse än på de tre reguljära.
Ja, så att på JetBlue till exempel så har du ju bättre benutrymme. Du har liksom fria snacks. Du har mera urval av snacks.
Mm.
Och du har liksom underhållningssystem och du har... Ja, det är väl typ det idag.
Ja, just det.
Så att det är liksom en roligare upplevelse. Så jag flygde med JetBlue en gång. Det var ganska trevligt faktiskt.
Men i JetBlue den ändå, varför väljer vi bara att lyfta fram dem? Det finns väl andra lågprisbolag?
Absolut, vi har ju även Southwest som ungefär liknande stuk.
Ja, de i Southwest är ju lite coola på något sätt.
Exakt.
De har ju blivit, det är ganska mycket snack om dem i sociala medier med folk som håller roliga tal i högtalaren och såna saker.
Ja, exakt.
Ja.
Och sen har vi Frontier och Spirit och de är mer åt Ryanair-hållet. Så där har du liksom trånga stolar, inget bagage, inga snacks, ingenting.
Nej, okej. Okay.
Men mycket lägre priser.
Men JetBlue och vad heter de?
Southwest.
Southwest, de har ju liksom anspelat rätt mycket på varumärke.
Ja, exakt.
Ja, okej. Okay. Ja, det är de. Och sen har du, och varför vill du ta upp Alaska då?
För att Alaska, de är ju ett fullservicebolag, så de är inget lågprisbolag i det avseendet. De är fullservice airline, de har liksom ett riktigt bonusprogram.
Ja.
Men de fokuserar ju mera regionalt, för de flyger ju inrikes i USA till Kanada och Mexiko och Karibien.
Mm.
Men de bedriver ingen liksom ingen interkontinental trafik, så de flyger inte till Europa eller till Asien.
Nej, okej. Okay. Sen, okej, okay, bra. Men nu är vi redo att gå in lite grann i bonusprogrammen. Och då, vi satt och snackade innan och liksom det viktiga, det ska ju vara relevant för oss svenskar som lyssnar. Och det är väl egentligen grejen är att det är ju det här med trender.
Ja, eller vi har väl inte nämnt United och Delta riktigt.
Jo, men det har vi gjort. Jag tänkte att liksom de grupperades lite i samma grej. Du pratar egentligen om reguljära flygbolag.
Ja, exakt.
Eller vill du säga någonting mer om United utöver American Airlines och Delta?
Nej, utan jag skulle säga att de är väl ganska snarlika. Så att United är ju med i Star Alliance. De har ju sin hubbar i Newark, Denver, Chicago, Houston och San Francisco. Så att alla tre är ju ganska, de följer ungefär samma koncept.
Ja, precis. Sen är de med i lite olika allianser och sådär.
Ja, och sen har vi Delta som är med i SkyTeam.
Ja, och SkyTeam som vi ofta säger är väl kanske den minst intressanta alliansen.
Precis, och det är väl där Delta, de är ju väldigt inflytelserika där. Så ja, de bestämmer ju liksom vem som var med och vem som inte var med.
Ja, okej, okay, de är lite här på täppan.
Ja, exakt.
Ja, intressant, visste jag inte. Okej, okay, men det är bra. Ska vi gå in på bonusprogram, Jonas?
Absolut. Ja. Och vi kan ju börja med liksom det här med att flyga med ett amerikanskt flygbolag. Hur den upplevelsen har förändrats ganska mycket.
Jaha, så du tänker att vi kör upplevelsen ombord och sånt innan vi börjar prata om bonusprogrammen?
Ja.
Mm, okej, okay. Så det har blivit bättre, menar du?
Exakt, så vi kan gå tillbaka till hur det var runt tidigt 2000-tal till tidigt 2010-tal.
Okay.
Just därefter 11 september så hade ju amerikanska flygbolaget ett väldigt dåligt rykte.
Jaha.
Det var gamla och slitna flygplan, det var liksom dåliga besättningar, loungerna var skräp. Allt var liksom bara dåligt med de här flygbolagen och man ville undvika dem till liksom största möjliga mån.
Ja, det är intressant. Jag tycker att jag tittar på lite bilder från loungerna på den tiden och det är precis som du säger, det är verkligen skräp alltså.
Ja, exakt.
Otroligt deppiga små rum.
Ja.
Med, som känns som någon sån här nästan DDR-bricklunchgrej liksom.
Precis.
Om man nu hårdrar lite, men
ja.
Men eller hur, väldigt oinspirerande.
Precis. Och
statligt liksom.
Precis, och det som skiljer liksom en amerikansk flygbolagslounge då, det var ju det här med att det finns ingen mat i dem.
Nej.
Utan det är liksom bara kex och liksom ostkuber och morotstavar.
Oh.
Och sen får du betala för alkoholen och sen så säljer de här mat i loungen, alltså du kan köpa en macka.
Ja.
Men då kostar den dig $10 eller $15.
Ja, inte så billigt liksom.
Nej, så det är inte det här med att på ett europeiskt flygbolag, till exempel Lufthansa, då har du liksom en buffé och du har liksom en bar och det är liksom hela den här, det är en bra loungeupplevelse.
Ja.
Du kan gå dit och äta dig mätt. Så är det inte i de amerikanska flygbolagens lounger.
Men sen, så inte bara det här med torftig liksom med mat, att det kostar och sådär, men också så här att det känns som någon sån här risig universitetskafeteria liksom.
Med exakt.
Med pappväggar och pinnstolar nästan.
Ja, exakt. Och liksom pappersmungar och...
Aha.
Och den stora skillnaden också är att du måste betala för att komma in i de här loungerna när du flyger inrikes i USA.
Ja.
Så att ha en first class biljett, då får du inte tillgång till loungen som man får om man flyger business inom Europa, utan då måste du betala. Så antingen köper du ett day pass som kanske kostar en $50 eller köper du ett årsmedlemskap som kostar, tror jag, $500 eller $600.
Så hela det systemet har inte byggt på status på samma sätt som i Europa?
Nej, utan där är ju loungerna en tilläggstjänst som du kan betala för att komma in.
Vilket man också har på det här typ priority pass som vi har här i Europa.
Precis.
Men då kommer man ju ofta ner till den här lounge-kvaliteten som är rätt dålig.
Ja.
Via det här priority pass.
Precis. Och ja, i USA så är ju priority pass inte lika utbrett. Så att flyger du mycket inrikes i USA, då är du nästan tvungen att ha ett lounge-medlemskap på något av de här tre flygbolagen.
Just det.
Eller ett kvika som Amex Platinum och så vidare. Eller Chase Sapphire Reserve. Där man har liksom viss lounge-åtkomst.
Men du sa, för vi sa ju att vi skulle titta lite grann på trenderna och din poäng här är väl att det här har blivit mycket bättre.
Ja, så att tidigare...
Men eller menar du att det fortfarande är kvar mycket sånt här?
Nej, utan de här United Club och Admirals Club och de här väldigt torftiga loungerna, de finns kvar.
Ja.
Men tidigare så var det så att det var de loungerna du hade tillgång till även när du flög business interkontinentalt.
Ja, just det.
Sen runt 2014, 2015, 2016, då skedde en ganska stor förvandling. Så att då insåg de amerikanska flygbolagen att behöva konkurrera med de internationella bolagen.
Ja.
Så att man investerade mycket i nya kabiner, nya stolar, men även i loungerna.
Mm.
Så att American Airlines var ju först ut och de införde sitt koncept som heter Flagship Lounge.
Okay.
Och det här är ju lounger som då är i internationell standard.
Mm.
Så att du har en ordentlig liksom matbuffé där du kan beställa liksom riktig mat.
Ja.
Ungefär som en europeisk lounge. Och sen har de även något som kallas för Flagship Dining om du flyger first. Alltså en riktig restaurangdel.
Ja.
Sen i de här flagship loungerna så har du ju gratis champagne, du har craft beer, du har liksom en bartender som gör drinkar. Så att det är ju väldigt trevligt nu.
Känner du att de försöker liksom härma de europeiska bättre loungerna? Det är väl liksom, det är ju klart inspirationskällan för dem.
Absolut, jag skulle säga att de försöker härma det men även överträffa det.
Även överträffa det, ja.
Ja, så att det var ju de som införde det här konceptet med att ha en dedikerad lounge för att flyga long-haul business.
Ja.
Så att United har ju det nu med sina Polaris Lounger där Precis. Du bara kommer in om du flyger business class long haul och inte med ett guldkort.
Och de är ju jättetrevliga.
Ja, så att United har ju samma koncept. Det har liksom à la carte restaurang och det har liksom en bar med champagne och sådär och en bra buffé.
Hur lyckas de tycker du överträffa det?
Jag skulle säga att markupplevelsen på just de loungerna är bättre än vad många europeiska flygbolag erbjuder. Just så det. Där har de faktiskt lyckats ganska bra.
Och vad tycker du är liksom huvuddelarna bakom vad de har lyckats med?
Nej, men det är just att de har lyckats skapa en lite mer exklusiv markupplevelse.
Ja.
Och där man differentierar då businessklassresenärer från de som reser ekonomi och har status.
Ja, jag förstår.
Och det enda flygbolag som inte har det här det är ju Delta. Så att de har ju sina Skyclubs. Som är väldigt överfulla.
Så Delta är lite kvar i det gamla?
Exakt, de jobbar ju på det här med Delta One. Delta One Lounge som ska vara liksom samma stuk som Polaris Lounge och de American Flagship Lounges.
Mm, just det.
Så det är på G och det ska tydligen bli väldigt bra. Men de är inte riktigt där än.
Men inte del av förklaringen till det. Delta har lite mindre interkontinentala flyg.
Jag skulle säga att de är väl ungefär lika, alla tre är ungefär lika stora.
Ja, det är så alltså.
Ja.
Mm. Ja, så de bara ligger lite efter.
Precis.
Okej, okay. Är det relevant att ha koll på liksom vilka hubbar som det här finns på? Men det är väl på de internationella hubbarna då?
Ja, så att United har ju Polaris Lounge på alla sina hubbar nu.
Ja,
förutom Denver tror jag. Och detsamma med American Airlines. Så att reser man via till exempel New York eller Dallas eller Miami så har man ju tillgång till en flagship lounge.
Och för oss svenskar som tar oss vidare in i USA då, har de spritt ut det här lite överallt eller är det mest på hubbarna?
Det är mest på hubbarna, men det jag skulle säga är att om man som svensk till exempel som har ett One World-kort, ett British Airways guldkort eller Finnair Platinum,
ja.
Inrikes så har du då ingen möjlighet att bli uppgraderad. För det är det här som är den stora skillnaden med europeiska bonusprogram och amerikanska bonusprogram.
Mm, nu kommer du in på status här.
Ja.
Mm, okej. Okay.
Så att inom USA så bygger status på att du ska få en uppgradering.
Ja.
Och då är det en typ av uppgraderingslista. Den som har högst status, den är liksom högst på den här listan. Och då så blir det, jag tror att det är ungefär 5 dagar innan, så börjar de flytta upp folk till domestic first.
Det här är för inrikesresor i USA.
Ja, så att inrikesresor så har du obegränsat med uppgraderingar till domestic first i mån av plats som statusinnehavare.
Mm.
Och då rangordningen högre status desto högre upp på listan kommer du.
Vad händer när du tävlar mot andra med samma status då?
Då går de efter vilken bokningsklass du har och lite grann hur många ni är på bokningen. Så att har du köpt en dyr biljett så är du högre upp på listan och så vidare.
Men din poäng är att en sak som har det här funnits länge i USA, det här uppgraderingsgrejen?
Ja, det har funnits jättelänge.
Ja, så att en stor skillnad mellan de europeiska och amerikanska domestic är att det finns mycket mer uppgraderingar där.
Ja.
Men de tar inte med sig den kulturen in i uppgraderingar när du sen ska flyga, interkontinentalt?
Nej, utan där får du även uppgraderingar, men då är de begränsade. Så då får du vouchers som du kan använda för att uppgradera.
Just det, det är mycket mer likt europeiska.
Ja, så att det här med obegränsade uppgraderingar, det är ju bara ett amerikanskt fenomen.
Mm.
Och just för att de här first class-stolarna, att de ger bort dem till uppgraderingar, du har även påverkat kvaliteten så att flyga domestic first i USA, det är väl kanske ingen superupplevelse.
Nej, det är intressant och där kanske vi ska vara lite tydliga med lyssnarna här för att man blir lätt förvirrad när man pratar om first class i USA. För att det finns något som heter domestic first Mm. Och det är ju liksom, det är ju steget ovanför economy class.
Ja, och det är en gammal kvarleva från tiden där det var, där flygmarknaden var reglerad.
Ja, exakt. Och det heter first class och det är ju sämre än en long haul business.
Precis, eller det motsvarar väl ungefär short haul business class.
Ja, exakt.
Så att American Airlines till exempel, de kallar det för first class inom USA, men svårt att åka till Mexiko och till Karibien så heter det business class. Mm. Och även United, så att det är väldigt förvirrande det här systemet, men
ja, ja.
First class, det är alltså på inrikesflyg.
Nej, men vi pratade ju i början på det här avsnittet om att det finns vissa trender som vi kanske ser komma först i USA. Och det vi har pratat om här är att de har haft mycket fokus på markupplevelsen.
Ja.
Och det har ju förvisso Europa haft länge, men det känns som när USA hoppar på det här så känns det kanske som någonting som kommer att hålla i sig.
Precis, för det jag ser framför mig är att nu har ju de europeiska flygbolagen inga dedikerade long-haul business lounger. Det här är Polaris lounge och flagship lounge.
Just det.
Det konceptet finns inte i Europa, men jag skulle förmoda att det kanske kommer i framtiden.
Precis, för att hittills så har det ju handlat om att du kommer in i en lounge när du har status.
Ja.
Men nu menar du att det, är liksom, det handlar om hur du flyger.
Exakt, så att i Europa nu till exempel, vi kan ju ta SAS Lounge till exempel, köper en businessbiljett till New York för 30 000 så är det i samma lounge du går in i när du flyger SAS Plus.
Ja.
Och har du SAS guldkort så har du tillgång till en bättre lounge än den vanliga SAS business loungen.
Och det kan man ju förstå hur vissa tycker är lite konstigt.
Det är lite konstigt för att man vill ju ha en bättre markupplevelse när man flyger på en dyrare biljett.
Ja.
Och det jag skulle gissa är att europeiska flygbolagen side kommer ta efter det här konceptet, så att flyger man till exempel då Lufthansa Business så ska Lufthansa då ha en riktig business lounge för de som flyger långt i business.
Ja.
Med liksom alla kartservering och allt det här. Nu har ju Lufthansa en first lounge som är deras top tier lounge.
Mm.
Och det är väl kanske inte helt sannolikt att de kommer vilja gå över till att ha en premium business lounge.
Nej, okay.
Men det är inte helt osannolikt att det här konceptet kommer komma i framtiden.
Men bara som generell grej så verkar det som att det här har tagits emot väl i USA.
Ja.
Och liksom att den som känner att de flyger business och har betalat för det känner att nu vill jag ha en bra markupplevelse bara för mig. Liksom.
Ja, exakt.
Så det kan man ju se som en trend som förmodligen håller i sig.
Ja, så det är inte osannolikt att det kommer en sån här long-haul business lounge i framtiden och de som flyger Europa business och status kommer in i en sämre lounge.
Okay.
Ungefär som det här med United Club och så vidare.
Ja. Ja, men okej, men då fattar jag. Men, och sen så sa du att, du nämnde i början att det finns någon sån här inverst förhållande. Du har sagt att liksom markupplevelsen i USA för interkontinentala resor har blivit bättre. Och flygbolagen, de har finare kabiner och sådär. Men bonusprogrammen anser du har blivit sämre.
Exakt, så att amerikanska flygbolag, de var ju dåliga att flyga med, men de hade bra bonusprogram.
Ja, just det.
Och nu har de lite bättre att flyga med, men de har fått sämre bonusprogram.
Men förlåt, men innan vi går in då på bonusprogrammet, för att nu har vi nämnt att markupplevelsen är bra, men har de blivit bättre att flyga med, eller finare kabiner och sådär också?
Jag skulle säga att kabinerna har väl blivit bättre i linje med övriga branschen, så att
ja.
Delta har ju sina Delta One Suites där du kan liksom, du har en dörr som du kan stänga igen.
Mm.
Och även United med sin Polaris Business, så att de har ju investerat mycket i ombordupplevelsen.
Ja.
Och sen har ju då, de var ganska tidiga med det, och sen har ju nu de europeiska flygbolagen kommit ikapp.
Men för det är ganska relevant för våra lyssnare som ju säkert när de reser till USA tänker, ja, men vilket amerikansk flygbolag ska jag välja när jag flyger över Atlanten?
Ja.
För det finns ju i alla fall från Sverige så är det ju ganska, alltså, du kan ju välja United som direkt flyger, som till exempel flyger direkt i New York.
Ja.
Från Stockholm, och sen kan du ju ta då via London och flyga American Airlines och sådär.
Precis.
Men många har ju varit lite rädda för de här och tycker att de har ju ett ganska sunkigt rykte. Men är det borta nu?
Jag skulle säga att det är mestadels borta, men om vi tar hårdvaran så brukar amerikanska flygbolag vara bättre än europeiska.
Ja, just det. Nu för tiden.
Precis, nu för tiden. Till exempel United har ju sin Polaris Business med 121 där du har liksom som en liten, inte som en svit, men du har liksom en väldigt privat stol.
Ja.
Den finns på större delen av flottan förutom då de här Boeing 757 som går på Arlanda.
Ja,
så den produkten är ganska dålig, så den vill man nog kanske akta sig för.
Mm, det är bra att veta.
Ja. Däremot så är den mjuka servicen kanske inte på samma nivå som Nej. Europeiska.
Nej, exakt. De har inte. Det är lustigt. Amerikanska var så bra på service.
Ja. Oh. Maten skulle jag säga, den är väl kanske lite sämre än de europeiska flygbolagen och viner och champagne. Men det är ändå bra skulle jag säga.
Ja, det var väldigt dåligt.
Det var dåligt, det har blivit bättre och det är väl, ja, skulle säga att det är ungefär likvärdigt med lite annorlunda.
Mm, okej, men det är bra. Så man behöver inte vara rädd för det.
Nej, så det är väldigt amerikanskt anpassat.
Okej, och sen har vi då bonusprogrammen, och där vill vi ju först bara säga att det är inte sådär, alltså amerikanska bonusprogram är inte så relevant för oss europeer att ha koll på.
Nej.
Med undantaget att det de gör där förmodligen rör sig hit.
Ja.
Så ur det perspektivet att det är en trend, det tycker jag är intressant att prata om.
Precis.
Så berätta, vad är det som händer i USA med deras bonusprogram nu då?
Så tidigare då så var ju programmet väldigt generösa.
Ja.
De har ju det här miles, det var ju det här begreppet miles som föddes i USA.
Just det.
Och American Airlines var ju först med att introducera ett helt distansbaserat bonusprogram.
Så det distansbaserat bonusprogram, det får du förklara.
Ja, så det är ett bonusprogram där du får poängen till eller baserat efter hur långt du flög i miles.
Ja.
Väldigt enkelt.
Ja, väldigt enkelt.
Och det är väl så.
Längre flyger så desto fler miles.
Ja, mm. och tidigare då så var det att du flög en mile oavsett vilken biljett du hade köpt. Då hade du kunnat boka en ekonomiklassbiljett över Atlanten som då är 3500 miles.
Mm.
London till New York.
Ja.
Och för att få status så behövde du då till exempel 100 000 miles för att nå Executive Platinum som deras högsta status.
Ja.
Och det var just i USA som det här begreppet mileage runs föddes. Att man genom att kunna boka så billiga biljetter som möjligt med så många stopp och omvägar tjänar så många miles.
Ja, för man kan ju förstå, förlåt att jag avbryter, men det här milesystemet har ju inneburit att folk har ju liksom hittat sätt att arbitrage kan man säga, eller liksom så här, så bara gamea systemet.
Ja, exakt.
För att du kan ju då hitta billiga biljetter som flyger långt.
Precis.
Ja.
Och sen när du väl har status så får du då även bonus miles. Så att har du till exempel Executive Platinum på American så har du då 100% i bonus utöver det du får på distansen.
Ja.
Så att plötsligt kunde du till exempel tjäna 20-30 000 miles på att boka en billig ekonomibiljett över Atlanten genom att bygga in rätt stopp.
Mm.
Och även på användningssidan då så hade ju de amerikanska programmen tidigare fasta poängtabeller.
Ja, exakt, för att det du nyss pratade om var ju hur du tjänar poäng.
Ja.
Och nu på användningssidan så pratar vi om hur du använder poängen.
Ja, och då är det ju fasta priser, och det har vi fortfarande i Europa med till exempel Eurobonus som då har fasta poängpriser.
Ja. Och fasta poängpriser, samma sak där, att du kan gamea systemet för att, ja. Eller inte gamer kanske, men du kan hitta riktigt bra priser på bonusresan helt enkelt.
Ja, exakt. Så du kan verkligen maximera värdet.
Ja.
Och det var ju väldigt typiskt för de amerikanska programmen, så att du kunde flyga till exempel till Asien i First för 140 000 miles med,
ja,
Cathay Pacific.
Just det.
Så att låt säga att du flyger ekonomiklass uteslutande, och du kunde boka in de här mileage runsen till Asien, Europa, Sydamerika, och uppnå din status väldigt billigt.
Ja.
Sen kunde du tack vare de här poängen flyga First billigt. Så att det var ett system, och få de här gratis uppdelarna inrikes.
Mm.
Så att hela systemet var ju liksom som uppbyggt för att kunna gamas.
Ja.
Sen där runt 2015-2016 så insåg de att det här var ju för bra för att vara sant.
Ja.
Så då gick de över till att vara helt revenue-based. Så att istället för att då få miles baserat på hur mycket du flyger, så får du dina miles baserat på hur mycket du spenderar.
Och vem var först att byta till det här?
Det var Delta som var först att byta till det här.
Ja. Så att det slutar handla om hur långt du flyger?
Ja, så att i början så var det fortfarande att du måste flyga ett visst antal miles, men i tillräckligt måste du även spendera ett visst antal dollar.
Ja, just det. Det var en blandning av något slag.
Ja, så att du måste då flyga 100 000 miles för att få det här Delta Diamond Medallion.
Ja.
Och så måste du spendera 15 000 dollar på Deltas egna flighter.
Mm.
Så det var liksom två kriterier som måste uppfyllas.
Vilket är komplicerat.
Det är ganska komplicerat.
Ja.
Sen även på användningssidan då så införde man dynamiska priser.
Ja.
Så att en bonusresa till exempel som tidigare, låt säga att du vill flyga från New York till London.
Mm.
När de hade tabellpris så kostade den 50 000 miles.
Ja.
Nu har de då fullt dynamiskt, så att den kanske kostar 50 000 miles från, men det kan även kosta 500 000 miles.
Ja.
Så att du betalar alltså en marknadspris i miles.
Just det. Ja, och då blir det inte de här superbilliga priserna.
Nej, exakt.
Ja, ja, okej. Okay. Och det här, du sa att Delta började med det här.
Exakt, och sen så tog då American och United efter, så att nu har ju alla tre program både revenue-baserat på att tjäna poäng, men och dynamiskt på att använda poäng.
Och 100% revenue dynamiskt.
Precis.
Eller har du några konstiga hybrider som på vissa?
Jag skulle säga att Delta gick över till fullt revenue base, så att nu i dagarna så avskaffar de det här miles-kravet, så att nu är det bara baserat på vad som kallas för medallion qualifying dollars.
Just det.
Så att för att bli Diamond Medallion, som deras högsta status, måste du spendera 35 000 dollar på Deltas egna flyg.
Ja.
Det är ganska mycket pengar.
Precis.
Och du kan även nå det här då genom att spendera på kreditkort. Men överlag så är det bara vad du spenderar som räknas.
Ja, det är bra. Men exakt, så att det här möjligheten att gamea systemet på att flyga ihop poäng börjar försvinna.
Det börjar försvinna, men det är möjligt då på vissa när du flyger med partners, så att till exempel samlar du poäng hos Delta och du bor i Europa, så finns det fortfarande vissa möjligheter att gamea sig genom att flyga med SkyTeam-partners. Mm.
Men grejen är, det har ju ändå blivit en ganska begränsad grej. Det som är stort nu är ju kreditkort.
Ja.
Och det är kvar i USA.
Absolut.
Där du kan tjäna en himla massa poäng på kreditkort.
Ja, exakt.
Och då är det lite strunt samma vad som händer på det här med hur mycket du flyger och tjänar.
Ja,
egentligen.
Exakt.
Utan många börjar ju tjäna seriösa poäng på kreditkort istället.
Precis. Och det är ju något som är på väg nu till Europa. Så att vi ser ju till exempel både SAS och British Airways och Flying Blue. De kapitaliserar mycket på sina kreditkortssamarbeten.
Ja, exakt. Men sen är ju då frågan, och det är också en sån här trendfråga. Vad är det som händer på andra änden där man ska man spendera sina poäng? Och precis. Där verkar ju en trend vara då den här dynamiska prissättningen. Att ju dyrare en biljett är i grunden, desto fler poäng kostar den.
Exakt. Om vi går tillbaka till de europeiska flygbolagen då, så att att tjäna poäng, nu har ju både Miles & More, British Airways och Flying Blue, liksom de tre stora europeiska flyg, de har ju gått över till en helt spännbaserad intjäningsmodell.
Ja, men inte den andra sidan. Så.
Nej, utan det är egentligen bara Flying Blue som fortfarande har en helt dynamisk modell för att använda poäng.
Ja.
Så att både British Airways och Miles & More, de har ju fortfarande fasta priser på användningssidan.
Precis.
Även om det kanske är på väg att komma in sån här fullt dynamisk, men det är inte riktigt där än.
Nej, okej. Okay. Men tror du att det är en trend att vi är på väg dit?
Jag skulle säga både ja och nej faktiskt.
Ja, okej. Okay. Det vet vi inte riktigt.
Nej, kolla på till exempel SAS Eurobonus då. Där har du fortfarande fasta poängpriser både på SAS egna flyg och på Star Alliance.
Ja.
Men nu finns även möjligheten att kunna boka vanliga betalda flygbiljetter.
Ja, med poäng.
Exakt, och då blir det som sagt marknadspris som du betalar.
Ja.
Så jag tror att i just fallet SAS har väl det fungerat ganska bra. Att folk kanske vill betala 150 000 poäng för att flyga till Marbella.
Ja, det finns båda varianter.
Ja, exakt.
Okej. Jag tror nog att det var det. Liksom, om vi ser till de här trenderna som kommer från USA och på väg till oss i Europa.
Ja.
Vill du lägga till något?
Nej, jag tror att vi har väl täckt över det mesta, så att det är väl ganska invecklat, men jag har väl försökt göra det så enkelt som möjligt. Och
ja.
Om ni har några frågor eller vill liksom ha förtydligande frågor, så är det bara att skicka DM till oss på Instagram.
Exakt, det börjar vi nu med att vi ska säga i slutet på varje podd att in på Instagram och skicka oss frågor. Och känner vi att de är liksom väldigt intressanta, så lyfter vi dem till alla.
Absolut, då tar vi upp dem i nästa avsnitt.
Ja, kan vi också göra, precis. Ja. Okej, ja, men det var det hela då.
Yes.
Tack Jonas.
Tack.
Hej.
Ciao.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.